Jag ska läsa ur Hebreerbrevet från kapitel 11, vers 1. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Amen. Jag frågade en av mina bästa vänner, jag brukar göra så ibland, så frågar de vad ska en predikan handla om? Kommer något förslag? Och alltid har de så svårt att ge något förslag. Vad jag ska ta upp. Något om vardagslivet, säger de. Och det sa den här vännen som jag frågade mig vid just det här tillfället. Så sa han, ta något om vardagslivet. Och så tillade han med stort eftertryck att han tyckte att alla predikningar han hörde, det handlade om att gå ut. Och han blev så irriterad, sa han till mig. Jag vill inte höra någon mer predikan om att gå ut. Jag är redan ute. Jag är bland människorna hela dagarna, sa han. Jag är ute. Jag behöver ingen predikan om att gå ut någon mer. Och då började jag att fråga mig. Ja, men när man är där ute hela tiden, vad är det som man har behov av då? Och så började jag tänka på det och jag tänkte det är nog en hel del mod och kraft. Men framför allt så tror jag att man behöver ha en stark tro. Och det ska det handla om idag. Vi ska försöka uppbygga varandra lite i tro idag. Och vi ska försöka påminna oss om saker som vi säkert har hört många, många gånger. Men vi ska lyfta det lite till ytan igen. För att vi behöver inte ha så stor insikt eller så stor medvetenhet eller kunskap för att höra och uppleva att en hel del tycker att kristna är lättlurade och att vi tror på precis vad som helst. En kristen är inte rationell och vetenskaplig. Det är vår dom. Många tycker att vi är utan bevis för vår tro. Jag till och med i konflikt med ateismens bevis. Så vi är i behov av en stark tro och en stark vetskap om vem vi är och varför vi tror. Så kanske är det så att det är dags att predika gå in istället för att gå ut. Gå in och se vad som finns här inom dig och mig och vad är det som vi har användning av där ute. Hur är den tro som vi bär på och vad kan man egentligen tro på? Har vi en tro som bär i allt? Ja, det är ju lätt att säga när allting går bra och allt flyter på. Men vi vet ju alla att livet innehåller också motgångar och nederlag och håller vår tro för det. Jag tror att det är en sån tro vi måste fånga och ha när vi går ut så att vi kan vittna om Jesus även fast livet inte är helt perfekt. Inte på så sätt att Gud kräver av oss att vi ska vittna om honom när vi egentligen bara behöver luta oss bakåt och få kraft och tröst. Utan att vi trots motgång bara kan säga, jag vet vem jag tror på. Frågan till oss är ibland, vad kan vi tro på? Ska vi tolka allt bokstavligt som står i Bibeln? Eller är det nyktrast att tolka händelser och skeende lite symboliskt? Eller är det ett både och som det ju så ofta är i livet? Och vi har den här klassiska frågan som vi har tagit upp förut. Kunde Jesus verkligen gå på vatten? Ja, det är många även troende som finner det svårt att tro på det. Och jag tror att det är väl just de här övernaturliga händelserna som många sätter frågetecken för. Men om vi nu tar bort den här händelsen, rationaliserar bort den som möjlig, gör vi inte Gud väldigt liten och förminskar vi inte Jesus? Kan vi då till exempel tro på Jesu uppståndelse? Om han inte kunde gå på vatten, kunde han uppstå? Jag tror inte att vi kan ta bort en del övernaturliga händelser som vi läser om i Bibeln och acceptera andra. Jag kan inte tro att vi kan sortera och säga att det är möjligt men det är inte möjligt. Jag tror att det är så att vi måste så att säga köpa hela paketet. Den Jesus som kunde uppstå kan naturligtvis också gå på vatten, fast det verkar ju helt omöjligt för oss. Vi i vår tid försöker med gott uppsåt att forma tron så att den blir begriplig. Men det går nog inte helt fullt ut. Vi kan inte förklara allt och vi kan inte förklara Gud. Och skulle vi kunna förklara Gud så skulle ju Gud mista något av sin gudomlighet. Samtidigt finns det en hel del i Bibeln som vi kan stanna upp för och undra över och tycka att det är märkligt. Men ibland handlar det mest om att vi inte har lärt oss att läsa Bibeln riktigt. Vi vet alla att det finns svåra texter i Bibeln och vi har ibland svårt att få allt att gå ihop. Men var i ligger problemet? En del menar att det är i bibeltexterna. Men mest troligt är att det är hos oss problemet ligger. Vi brister i kunskap och vi generaliserar och lyfter ur bibelord ur sitt sammanhang och ställer ord mot ord. Och många gånger finns det nyanser i de här bibelorden som gör att de är faktiskt inte varandras motsatser som vi kanske först tyckte vid en hastig genomläsning. Och Bibeln kan ju inte heller läsas rätt upp och ner. Det finns liknelser som är inget annat än liknelser som vill beskriva ett skeende för oss. Det finns böcker som är skrivna som historieböcker med ett historiskt perspektiv. Och det är poesi som man ska läsa just som poesi. Och där är Jesu ord som naturligtvis väger tyngre än till exempel Paulus ord. Olika avsnitt och böcker är skrivna i olika tider, ja över en lång, lång tidsperiod av ungefär 40 olika författare. Det är olika stilarter, på vers och på prosa, i brevform och i memoarer och berättelse. Så vi behöver ledning när vi läser Bibeln. Vi behöver ha en medvetenhet om att det är så här. Och att det går inte bara att läsa allt bara rakt upp och ner. Och ändå så finns det en röd tråd som går igenom hela Bibeln. Bibeln skildrar en frälsningshistoria som löper från början till slut. Det är den röda tråden i Bibeln. Och Bibeln börjar: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och den slutar: jag såg en ny himmel och en ny jord. Mot bakgrund av de här fakta om Bibeln så behöver vi den helige Andes ledning och kunskap när vi läser Bibeln. Och vi behöver förstå dess grundtema och dess grundbudskap. För det är ju genom Guds ord och bön som vår tro formas. Det är genom att ständigt slå upp Bibeln och läsa ordet som tron växer och blir starkare. Det är också genom att låta andra och oss själva ifrågasätta tron som tron utvecklas och växer. För det finns också en fara för vår tro om vi inte prövar den. Men idag så ska vi stanna inför att det faktiskt finns rationella grunder till att tro på Gud. Någon har sagt så här: Gud, blev han inte utjagad ur himlen av Marx och förvisad till det undermedvetna av Freud och utropad som död av Nietzsche? Ja, Gud och Guds existens har sysselsatt många tänkare och många har försökt att tysta och driva bort tron på Gud. Men det går inte. För det är ju så, för att man ska kunna säga att någonting inte finns så måste man ha all kunskap. Är ni med på vad jag säger då? Man måste ha all kunskap. Och apologeten Stefan Gustafsson, han beskriver det här med all kunskap så här: om man går i skogen och letar efter kantareller och så går man runt i en timme och letar och så hittar man inget och så fortsätter man en timme till men man hittar inget ändå, så kan man ändå inte säga att det finns inga kantareller i skogen. Inte förrän man har letat igenom precis varenda meter av skogen, vartenda hörn av skogen, då först kan man säga det finns inga kantareller i skogen. Man måste ha en total kunskap om allt. Man måste kunna allt och undersöka och överblicka allt och ha en total kunskap. Och det kan ingen människa, inte ens den mest hängivna ateisten. Nej, det bibliska svaret på alla uttalande om Guds icke-existens är att det finns en evig, andlig och oberoende Gud som är skapare av det här universum. Och det finns en orsak och verkanlag också i skapelsen. Det finns en skapare bakom. Inget uppstår plötsligt av sig själv. Det finns något, någon utanför universum som är evig och självexisterande och är orsak till vår existens. Och då är vi inne på det kosmologiska beviset. Det är ju så här att de här rationella grunderna till tron är indelat i tre bevis, och det lärde vi oss på officerskolan, och det har ni säkert hört också flera gånger förut, men nu tänkte jag fiska upp de här tre bevisen, och ett av dem är de kosmologiska bevisen och det andra är de moraliska bevisen och det tredje är de historiska bevisen. När vi talar om de kosmologiska bevisen så är det så att det finns en skapare oavsett andra teorier, av vilka nu Big Bang-teorin är starkt ifrågasatt av vetenskapen. Någon har satt igång utvecklingen och tillblivelsen och vi tror att det är Gud. Det finns en Guds hand bakom skapelsen och vi kan se det på olika sätt. Genom att det finns en ordning i skapelsen som vi ser i naturlagarna. Genom att det finns en ändamålsenlighet i skapelsen som vi ser i de biologiska systemen. Till exempel vår kropp som fungerar på ett fantastiskt sätt. Genom att det finns en komplexitet och sammanhang i skapelsen som vi ser till exempel i vår hjärnas funktion. Och det finns en skönhet i skapelsen. Naturen, haven, den blommande ängarna, skog och berg, musik och poesins skönhet. Det finns ett kosmologiskt bevis för skapelsen i Gud. Så har vi också de moraliska bevisen för tron på Gud. Det är så att vi upplever faktiskt starkt vad som är rätt och fel. Och den egenskapen går utöver inlärning. C.S. Lewis skriver i sin bok Kan man vara en kristen om det här, och han ger ett exempel. Att ser vi en person som håller på att drunkna, så gör vi allt för att försöka rädda personen, fast det skulle vara mycket bekvämare att inte göra någonting alls. Ja, vi kanske till och med äventyrar vår egen säkerhet, och det agerandet, det sitter djupare i oss än bara inlärning och jordinstinkt. Vi har en inre kompass. Guds ande bor i oss. Det finns också historiska bevis för vår tro. Den enda som kan få människor att uppstå efter döden, det är Gud. Och graven var tom. Graven som Jesus lades i var tom. Naturligtvis finns det spekulationer om hur graven kunde bli tom. Men om någon skulle vilja ha tagit bort kroppen, så var det ju faktiskt bara judarna och romarna som hade möjlighet att ta bort liket. Och det kan vi vara säkra på, att då hade de först visat upp kroppen som bevis. Det är ju inte heller troligt att lärjungarna som Jesus visade sig för skulle hålla fast vid en historia som de visste inte var sann. Och sen att de skulle ha offrat sina liv som de visste, liv för något som de visste var osant, det låter helt omöjligt. Förklaringen är att Jesus uppstod och det finns en Gud. Så vi har grund för vår tro, och vi kan lägga fram rationella bevis för vår tro när otro möter oss. Och så har vi också upplevt Kristus i vårt hjärta, och vi har ett personligt vittnesbörd att lägga till de här tre bevisen. Så låt oss uppbygga varandra i tron, så att vi kan bära en stark tro inom oss och som håller även när vi är bland de ifrågasättande, icke-troende. Låt oss berätta om en levande Kristus, en Kristus som vi har upplevt. För vi har väl inte så stor nytta av bara en historisk Kristus. Nej, vi behöver en andlig, uppstånden Kristus som förlåter synder och som lever med oss. Låt oss leva ett frimodigt kristet liv, trots att det i vår tid finns ett så stort förnekande. Låt oss ha en tro i full format, en tro som berör och engagerar hela oss. Och vi ska inte tappa modet. Vi lever med den helige Ande som ger oss kraft att leva ett levande kristet liv och inte något sekulariserat, urvattnat, gömt, politiskt korrekt kristet liv som man gärna vill göra kristen tro till idag för att det ska passa in i vår tid. Nej, utan till ett levande liv format av Kristus som har kraft och glädje och hopp med sig. Och framförallt ska vi låta Kristus vara grunden i vårt liv. En grund som håller att stå på i alla olika situationer. Och jag tycker att Thomas Sjödin skriver så fint om det i sin bok Jag lutar åt Gud. Han beskriver där Gud som sitt golv som han står på. Ett golv av vältrampad furu. Något som bär i allt. Och jag vill avsluta idag med att läsa ett stycke av vad Thomas Sjödin har skrivit. När jag idag tänker på Gud går tanken neråt. Har annars i hela mitt liv hamnat uppåt i den tanken. Hos den upphöjde som skulle nås med böner och betjänas med gärningar. Och långt var det mellan himmel och jord. Men under senare år är det som Gud har gjort en resa neråt i vårt liv. Ner genom alla skikt av mer eller mindre krampaktiga föreställningar har Gud blivit en slags botten i vårt liv. Ett golv av gammal, beprövad och vältrampad furu. Något att falla tillbaka på mer än något att nå. Därav rörelse med foten, Gud som bottenkänning. Vilka trösterika ord! Gud finns i våra liv, inte som ett krav utan som en tillgång. En gåva till oss med en Kristus som vill bära oss. Någon att falla tillbaka på, Gud som bottenkänning. Och nu bär han oss och vår tro. Bär oss så att vi också kan gå ut i världen med vår tro och ge den vidare. Och vi får presentera kristen tro i alla möjliga och omöjliga sammanhang och situationer. Och det är om honom, Jesus Kristus, det handlar om mest. Och så får vi av nåd vara med i det här stora Jesus till alla. Och tänk, hela tiden bär han oss. Vi ska uppmuntra varandra i vår tro. Och jag vill avsluta med att göra det med orden ifrån Kolosserbrevet 1, vers 16-19. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kyrkan. Han som är begynnelsen. Förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Amen.